Fri, verklig fri, bland jorden synd och strid. Ditt dyra blod och Jesus skänker frid. Fri, verklig fri, bland jäktande bestyr. På Jesu viljas väg all oro flyr. Frid, verklig frid, när allt oss kännes tungt. I Jesu hjärta här är stilla lugnt. Frid, verklig frid, då ingen vän är när. Och sak det bara Jesus trofast bär. Frid, verklig frid, när okänd framtid gryr. I känna Jesus, han vår farkost styr. Frid, verklig frid, i dödens mörka tal. Vår Jesus nedlagt döden och den. Det är oss nog, snart ändas jordens strid. Och Jesus kallar oss till evig frid.
Vi ska läsa en vers ur Johannes andra brev. Det är versen 3. Där står det så här: nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus ska vara med oss i sanning och i kärlek. Denna hälsning från Johannes har varit många människors önskan genom tiderna. Saliga människor som känt behov av frälsarens närhet och gemenskap. För behovet av frälsaren är just vad som skiljer mellan världens barn och Guds barn. Ingen kan komma till mig, säger Jesus, om inte Fadern drar honom. Och det är detta dragande från Herren Gud som tar sig uttryck i längtan efter Jesus och behov av honom. Längtan efter friden, glädjen, ro för själen och behov av Guds närhet genom hans ord. Många människor känner livet tungt och svårt idag. Barndomstiden kanske är ett minne blott. Ungdomsåren seglade allt för snabbt förbi. Och man finner sig plötsligt själv på dödsidan av de 50. Därför är det viktigt att lyda sångarens råd. Med Jesus fram i de bästa åren, till andens källa, till livets ljus. Söker vi inte vår frälsare då och låter honom finna oss medan vi är unga, kan varningsorden i Judas brev drabba oss när som helst. Där han beskriver träd som står nakna på senhösten. En fruktansvärd bild av en människa som nalkas livets slut, iklädd endast sin egen rättfärdighet. En rättfärdighet som är förödande tom och värdelös i Guds ögon. För det som någon har sagt, att våra gärningar ej gagnar som salighetsgrund. De försvinner som agnar i prövningens stund. I oss själva står vi där, nakna, utan någonting att skyla oss med. Hur annorlunda är det då inte för den som har sin bäste vän i Jesus? Den som i sitt hjärta ber uppriktigt, Herre, bli kvar hos mig, för det lider mot aftonen. Men hur många befinner sig inte idag i en gråzon, där man varken säger ja eller nej till sin frälsare? Man vill inte eller vågar inte ta ställning, utan man passar in på skaldens ord. Det var ej dag, det var ej natt, det vägde mellan båda. En bild av en vilsen människa som ser hur livet snabbt rinner undan, men som inte vågar stanna upp och fundera över livets mening och mål. Paulus varnar oss i Hebreerbrevet. Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Men det vill man inte lyssna till, utan man försöker trösta sig med det egna förnuftets förslag och dåraktiga lösningar. Visst ska jag dö en dag, men om det blir någon dom är jag inte säker på. Det finns ju så många delade meningar om detta. Jag gör väl så gott jag kan, och räcker inte det så må väl Guds nåd räcka till för det lilla som fattas. Och så lever man livets glada dagar som den rike mannen och hoppas få göra sällskap med Lazarus efter döden. Men Bibeln varnar oss och kallar detta för att halta på båda sidor. Och ställer frågan, är Herren din Gud eller inte? Den frågan kräver ett ja eller nej som svar. Något mellanting finns inte. Herren accepterar inte att det vara en reserv för att skjuta till den nåd som syndaren menar eventuellt skulle behövas. Nej, här gäller Luthers ord, nåden alena. Syndaren måste komma till samma insikt som sångaren ger uttryck för. Att det enda jag vet, det är att blodet räcker. Att han min synd och all min skuld betecken. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Alltså nåden alena. Kristus alena. Men det behövs ett underverk hos varje människa för att komma till den insikten. Vi minns hur lärjungarna beundrade sin stad med dess vackra tempel. Men på andra sidan dalen, en bit upp på sluttningen av Oljeberget, sitter en man och gråter. Han ser in i framtiden. Och som Jesus då vädjade till Jerusalems invånare, så vädjar han till oss idag. O, att du hade insett vad din frid tillhör. För det lider för oss alla, unga som gamla, mot livets afton, och nådens dag nalkas sitt slut. Och den som inte under nådatiden fått frid med sin Gud går bokstavligen i graven med natt i sin själ. Och det vore ett gruvligt slut på detta livet. Skriften talar på många ställen om natt. Och i de flesta fall är det förknippat med sorg, ångest och nöd. Också mycket om mörker i andlig mening. Och det gäller alla människor som inte har frid med sin frälsare. Jesaja säger, skådar man ner på jorden är mörker och töcken. Och längre fram säger han, mörker övertäcker jorden. På den jorden bor, kära lyssnare, du och jag. Det är otrons mörker, han säger. Och det är inte ljusare dag än under Jesaja dagar. Andlig skymning är också den rätta benämningen när ett land avkristnas. När huvuddelen av människorna vandrar i total likgiltighet för sin frälsare och sin frälsning. Man kan möjligen höra talas om korset, men inte om den korsfäste. Det ska ha ett sken av gudfruktan, säger Paulus, men det ska inte vilja veta av dess kraft. Och det är väl precis så det är i vårt land idag. Den heliga skriften ser man väl kanske inte i sin helhet förkastlig, men man förbehåller sig rätten att tillämpa den i valda delar. Människan vill till exempel inte oroas genom lagens predikan, och hon vill skonas från förödmjukelse inför helig Gud. Hennes natur vill inte erkänna att hon är endast stoft. Frälsningsverket vill hon ska anpassas till hennes egna villkor. Sorgen efter Guds sinne var möjligen nödvändig förr, men med dagens insikt i Guds ord anses den inte vara nödvändig. Men när vi läser Guds ord står vi på helig mark. Vågar vi själva sortera ut obehagliga avsnitt ur den heliga skrift när vi läser att summan av Guds ord är sanning? Men människan vill att vägen till saligheten ska vara jämn och slät. Stötestenarna, de har man röjt undan. Och möjligheten att få mer folk till kyrkorna borde ju då också öka. Men att det blir andligt mörker när man underröjer en lidande frälsare, det vill man inte inse. Idag tror sig människan kunna gå runt stötestenen Kristus och ändå bli frälst. Tala om andlig skymning. Det är dåren som vandrar i mörker, säger predikaren. Men vägen till Guds rike måste gå genom Kristus. Och den har aldrig varit lättsam. Herren uppmanade folket på Jeremia tid att fråga efter den goda vägen. Men de svarade, vi vill inte gå den. Och så är det än idag. För den goda vägen är också den obekväma vägen. Stötestenen Kristus kommer vi inte runt om vi vill vandra salighetens väg. Jeremias varningsord gäller än idag. Det står inte i vandrarens makt att rätt styra sina steg. Tänk om vi kunde ta såna tydliga varningar på allvar. Då skulle vi inse falskheten i talesättet att var och en blir salig på sin tro. Vi skulle genomskåda den falska förkunnelse som hävdar att människans omvändelse är en viljesak enbart från hennes sida. Fast vi har skriftens klara ord. Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Många hävdar att människan kan själv avgöra om och när hon vill bli ett Guds barn. Och förnuftet spekulerar då genast i den möjligheten. Och finner dödsbädden vara lämplig tidpunkt för detta. Det har ju hänt förr, hävdar man, och hänvisar till rövaren på korset. Bibeln uppmanar oss att söka Herren medan han låter sig finnas. Många människor inbillar sig att det kommer, har kommit på ett finurligt sätt att leva. När de försöker leva med ena benet som världens barn och det andra som Guds barn. För att sedan välja sida i dödsögonblicket. Men istället för att tro på vår egen förmåga i frälsningsfrågan, så må vi även i fortsättningen be, skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och när Herren skapar om en människa och ger henne en ny vilja och ett nytt sinne, då är hennes egen motspänstiga vilja bara till hinders. Men som väl är söker Herren människan medan hon ännu är hans fiende. Gjorde han inte det, så skulle inte en enda människa bli salig. Men visst är det förunderligt att tänka sig att hela den i skriften omtalade vita skaran i himlen är alla före detta Jesu fiender, varenda en. Men är då inte människan lika sökt av Herren från moderlivet till graven? Psalmisten svarar tydligt på den frågan där han säger: jag är Herren din Gud som har fört dig upp från Egyptens land, men mitt folk ville inte höra min röst. Israel var mig inte till viljes. Då lät jag dem gå i deras hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna rådslag. Och vad är egna rådslag annat än det egna förnuftet? Vill inte människan ha med Herren att göra, trots hans kallelse, trots hans uppmaningar, då lämnar han henne att göra som hon själv vill. Ljuset tas ifrån den som inte vill leva i det. Vi har i Bibelns sista bok oerhörda varningsord om detta. När Herren säger rent ut att om du människa inte gör bättring, så ska jag flytta din ljusstake från dess plats. Vänner, tänk så gruvligt när Guds ordet tas ifrån en människa. Då är det verkligen skymning och natten är nära förestående. Men Herren gör inte detta därför att han vill, utan för att människan själv vill ha det så. Hon älskar ju mörkret mer än ljuset, säger skriften. Herren vill hjälpa, men han kan inte hjälpa den som själv inte vill. Han kastar så att säga ut livbojen till den nödställde. Men den som inte anser sig behöva den tar inte emot den. Eftersom hon tycks klara det själv. Klara sig själv. Så såg också sångaren det när han skrev: många vi ser in vid porten. Hur få är det som går in? Men Herren bjuder in oss alla just nu. Se, säger han, jag låter dig finna en öppen dörr. Hörde du? Dörren är öppen. Jesus är här och vill att vi kommer in genom honom som är den enda och rätta dörren in till saligheten. Att gå in genom honom, det är att tro på han säger. Att tro på hans heliga ord. Men så svänger väl då förnuftet åt andra hållet och undrar om inte det är att förenkla saken. Jag kan väl inte komma alldeles hur som helst. Så enkelt kan det väl inte vara. Och så gör vi omvändelsen märkvärdigare och svårare än vad vår frälsare gör det. Lagen tycker vi ställer för stora krav på oss. Och evangeliet, det tycker vi är för enkelt för oss. Jesus själv, han säger, du behöver endast tro vad jag säger. Men vi trasslar gärna till det hela genom att försöka medverka själva. Vi gör gärna en bedömning och en värdering av oss själva. Vi lägger kanske våra synder, våra brister och missgärningar i ena vågskålen. Och vår ånger och bättring, våra böner och kanske våra goda gärningar i den andra vågskålen. Och så försöker vi räkna ut i vad mån vi vågar räkna med Herrens nåd. Vi hoppas bli benådade genom våra egna meriter, våra egna gärningar. Och så förstör vi på så sätt för oss själva Herrens möjligheter att hjälpa. Därför att för honom gäller inte rättvisa. Där gäller endast nåd. Och det får vi vara tacksamma för, eftersom allt som är bättre än förtappelsen för oss är en ynnest från Herren. Tänk om vi kunde låta bli att komplicera frälsningen. När nu Jesus erbjuder den som gåva till oss. Och vi får bara ta emot. Och låta rättfärdighetens sol gå upp i våra hjärtan. Ett vittnesbörd om hur mitt eget liv har varit. Den väg jag gick var brant och svår. Och full av stenar, stup och snår. Det var som allt var mörkt och hårt. Och livet kändes både tungt och svårt. Med själen full av syndasår. För var dag jag allt sämre mår. Så lite glädje som livet det gav. Mest arbete och hårda krav. Till sist blev synden till ett berg. Och dagen själv fick nattens färg. Och allt gick tungt och bar emot. Morgondagen kändes som ett hot. Ett fridlöst liv, helt utan glöd. Förstört av synder, sorg och nöd. Men trots att själen var som död, den gode herdens stämma ljöd. Du arma barn. Och vilsna får. Kom ut från livets törnesnår. Och gå på livets väg med mig. Och helst vill jag få bära dig. Jag vägen fann till livets frid. Det blev så lugnt trots livets strid. Välsignad var det korsets stig. Välsignad han som utgav sig för mig. Men även den solen kan gå i moln ibland. Det kan vara aftonskymning även för Jesu vänner. Ja, till och med mörkt. Och det har ju frälsaren själv förutsagt. Ha inte bekymmer för morgondagen, säger han. Därför att varje dag har nog av sin egen plåga. Varför skulle han säga så om en kristen kunde undgå plågorna? Och mörkast blev det ju för frälsaren själv. Min Gud, varför har du övergivit mig? Mörkrets makter rådde, men fick ge vika på uppståndelsens morgon. Nådens sol gick upp och lyser än idag, liksom ett ljus i en dyster vildmark. Och alla dessa bibliska gestalter och förebilder har härdat ut, trots allt mörker och alla svårigheter. Tack vare den ledstjärna som heter Guds ord och Guds löften. Psalmisten skriver, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och så får det vara även för oss. När vi känner oss övergivna av Gud och människor, kanske vi finner tröst i profeten Mikas ord. Om jag sitter i mörkret är dock Herren mitt ljus. Förnuftet vill annars att Herren ska helst genom under och tecken lysa upp vår tillvaro och övertyga oss om sin närvaro i våra liv. Det skulle underlätta för oss att tro på vår frälsare, tror vi. Men även här ger oss skriften många exempel på att våra tankar inte är Guds tankar. Det var ju många av Israels folk som räddades undan faraos här genom att gå torrskodda genom Röda havet. En händelse av sådan enorm betydelse att den omnämns i många av Bibelns böcker. Likväl kan vi läsa att trots detta syndiga, synliga och ofattbara underverk så var det många som inte trodde på Herren. Och det har att göra med det jag tidigare var inne på. Nämligen att människans omvändelse till tro är hjärtats omskapelse och inte en viljesak som förnuftet så gärna vill tro. Ingenting annat än Guds ords underverk kan tända tron hos en människa. Och det under som här behövs är väl så stort som när Gud skapade universum. För det gjorde han med ett ord. Men återlösningen av oss syndare, den kostade Guds son hans blod. Och människan gör motstånd dessutom. Och kanske tänker vi sällan på att det också är under om vi blir bevarade i tron. Men så är det. Varje afton borde vi tacka Herren för att han bevarat oss ännu en dag. Tacka honom om dagen varit lyckosam. Men även tacka honom för de mörka stunderna. Även om det är mycket svårare. Men arbetet ger också spänst åt kroppen. Så är det på det andliga området med. Prövningar och svårigheter, lidanden och mörker och stunder när nåden stavas med ö. Det stärker oss i tron. Ett liv utan svårigheter skulle snart nog göra frälsaren obehövlig för oss. Vi behöver ständig påminnelse om vårt beroende av honom. Och en ständig större insikt om att det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och hans barmhärtighet. Vi har ett enda liv. Låt oss leva det för Herren. Vi har en enda själ. Må den inte gå förlorad. Kära lyssnare, upplever du ditt liv som en enda lång aftonskymning, så låt mig avsluta den här betraktelsen med en vacker bild som Dan Andersson gett oss med sin sång. Hans far hade tagit vara på Herrens ord och fick därför bära tillnamnet Läsaren. Sonen Dan, han var endast 32 år när man fann honom knäböjande insomnad i den sista vilan. Hans sång tecknar en bild av en syndare som bevarat sin krona och kommit genom porten. Jag ska gå genom tysta skyar, genom hav av stjärnors ljus. och vandra i vita nätter till jag funnit min faders hus. Jag ska klappa sakta på porten där ingen mer går ut. Och jag ska sjunga av glädje som jag aldrig sjungit förut. Vänner, så ter sig evigheten för den som låtit nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud Fadern och ifrån Jesus Kristus vara med under nådartiden. Låt oss bedja. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.